Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Från Monopol Media. Det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Ryssland.
Ja, Ryssland.
Så börjar vi det här avsnittet. Ja,
aktuellt land.
Ja, ständigt aktuellt, men kanske extra aktuellt, det måste man ju säga ändå. Mm. När Ryssland invaderade Ukraina så hände ju väldigt många saker samtidigt. Dels såklart så var det bara så här en allmänt typ världschocksläge och en vansinnig liksom tragedi för Ukraina, hemskt krig, allt sånt där liksom, ja, så. Mm. Men så hände ju också någonting som var att väst, eller det man liksom lite slängigt brukar kalla för väst, liksom enades lite grann och började göra massa olika saker. Man började skicka krigsmateriel och så började man med ekonomiska sanktioner. Och även om du har gjort lumpen så är det de ekonomiska sanktionerna som vi bryr oss mest om i den här podden kanske.
Just det, och det hände väldigt fort. Man gjorde massor med saker på kort tid och sen har det ju bara pågått sedan dess. Ja. Swift var ju en stor grej som kom tidigt där man då uteslöt då ryska banker från det internationella betalsystemet.
Precis, och det gjorde det jättestökigt och Moskvabörsen stängde ett tag. Och sen så hände också det som vi ska prata om idag, som var att rubeln, alltså den ryska valutan, stört dök. Jämfört med kronan, ett tapp från drygt 10 till 6,5. Och då är ju inte kronan någon liksom pangvaluta heller, ska jag säga.
Nej, kan man säga. Och sen gjorde ju rubeln bara en jätteotrolig comeback.
Ja, Ryssland införde massa kapitalkontroller bland annat. Man fick inte flytta pengar ut ur landet hur som helst. Och sen så fortsatte, surprise, surprise, olja och gas vara en grej. Så att rubeln blev under 2022 den valuta med starkast utveckling rent värdemässigt.
Just det. Och sen var det kanske inte jättemånga ryssar som tjänade så mycket pengar på den här värdeökningen.
Nej, verkligen. De här valutakontrollerna gjorde ju att det i princip var omöjligt att liksom sälja av eventuella rubel man hade och sådär. Men Vladimir Putin, han var riktigt stolt. Han skröt om rubens värde. Han kallade andra valutor för fiendevalutor. Mm. Och den tidigare svaga kursen beskrev han som ett resultat av ett angrepp. Alltså han pratade liksom så krigsmetaforer och sådär. Men sen då, nu, så är vi tillbaka. Rubeln har kraschat igen. Men frågan som jag liksom undrar över lite grann är, spelar det här någon roll? Alltså, Ryssland har ju liksom stängt dörren mot väst. Spelar det verkligen någon roll vad en rubel är värd i kronor? För att förstå den här situationen och för att förstå typ Ryssland så kan det vara en bra poäng att blicka tillbaka lite i historien. För grejen är att den här situationen, de här mönstren, de har funnits tidigare. Så att kanske ska man prata med en historiker till och med. Kanske till och med en historiker som skrivit en bok som berättar historien om Ryssland genom att berätta historien om Ruben. Kanske, försöker jag säga, ska man prata med Jekaterina Pravilova.
I teach Russian imperial history at Princeton University.
För Jekaterina Pravilova så började det här med att hon undersökte massa olika saker som var kopplade till förfalskning under tsartiden.
And then at some point I realized that the biggest problem of the 19th century of the Russian Empire was not that the money was counterfeited, but the money itself was, there was something wrong with the Russian currency, and the society was very worried that the currency itself was not authentic. I became interested in this problem of how people viewed and how they considered national money and how the state considered and managed the money. And therefore started writing the history of the ruble.
Och när hon tittade på rubeln och dess historia så insåg hon att rubeln som förstoringsglas är ett utmärkt sätt att förstå vad som händer i Ryssland idag. Så det är det vi ska göra idag, Jakob. En djupdykning i ett land som ingen vill ha att göra med just nu genom att titta på en valuta som aldrig betett sig som andra valutor. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Så rubeln, ganska svårt ord att säga, ja. Men jag jobbar på det. Rysslands valuta är det jag pratar om. Och det är dagens ämne. Jekaterina Pravilova är vår guide. Och spelplatsen, det vi ska undersöka med hennes och rubelns hjälp, är då Ryssland.
Och målet är att vi vill förstå vår samtid lite bättre.
Ja, för det som händer med rubeln nu har hänt förr, typ. Och ska man summera allt det här i en mening så är det typ så här. Rubeln är inte riktigt som andra valutor. Den har använts och används fortfarande som ett prestigeprojekt och som ett politiskt vapen. Man kan börja den här historien på massa ställen, men ska man berätta historien om den liksom hyfsat moderna rubeln så är ett bra ställe med Katarina den andra, mer känd som Katarina den stora.
Och vi som då minns de här historielektionerna på gymnasiet, om de vore igår...
Mm. Eller sett The Great på HBO.
Var är vi någonstans då?
1700-tal, ja. 1700-talets andra hälft. Och då hade Katarina, likt många tsarinnor före och efter henne, stora problem. Ett av många problem som hon hade var pengar. Ryssland hade pengar, man hade ett slags rubel, men man hade bara mynt. Och mynt är, som alla vet, ett nästan gränslöst jobbigt sätt att dela med pengar på. Så Katarina blickar ut lite grann över världen. Hon hittar bland annat Sverige och hon upptäcker att här fanns det idéer om hur pengar funkar. Så hon inför någonting som heter assignat, alltså vilket är ett ryskt liksom förryskat franskt ord, så assignat, att antar jag att det är franska. Det här är i alla fall Rysslands första papperssedel.
And so Catherine pursued two goals. First, to make transactions easier. Like coins were just very, very heavy. You know, to pay 1,000 rubles, you will need to take a horse, a car, to put all of these heavy coins into like big boxes and transfer them across the country.
Det andra målet som Katarina hade, det var att upprätta ett lånesystem. För att det är ju ursvårt att låna pengar när mynt är pengar. Alltså liksom, det är ju bara så här fysiskt svinjobbigt. Uh-huh. Liksom. Så att den ryska staten hade liksom inte lånat pengar av adeln i typ någon utsträckning alls. Vilket alla andra liksom, kungahus i Europa gjorde på den här tiden. Alltså det var ju typ inga kungahus som faktiskt hade pengar, utan man bara tog adelns pengar och sen så lånade man det och så typ tar man aldrig tillbaka det.
Nej, och här gick det inte för att det var bara för praktiskt svårt att låna de här mynten av adelsmännen?
Ja, enligt Jekaterina Pravlova så var liksom det en verkligen bidragande anledning till det här.
Wow.
Men Katarina då, Katarina den stora, hon införde då de här papperspengarna, assignaterna, och i samma veva. Och det här är ett mönster som sannoliken kommer återkomma några gånger. Så startade hon krig.
Just det. Och vilka var hon gick i krig med den där gången då?
Den gången var det Osmanska riket. Ryska armén tog lite mark runt Svarta havet. Man brukar säga att det här sen banade väg för att de tog Krim. Aktuellt. Mm. Och krig är ju svindyrt. Så att de här papperspengarna kom jätteväl till pass.
Men... funkar bara så, kan man bara säga liksom, nu har vi de här papperspengarna, så är liksom alla med på det.
Alltså det som Ryssland gör är faktiskt någon slags tidig variant av vad vi nog idag skulle kalla för en myntfot eller en metallfot av något slag. Alltså för de här assignaterna, de här papperspengarna, de gavs ut av speciella statliga assignatbanker som liksom tryckte pengarna. Och så hade de faktiska mynt i källaren.
So there was an idea that the paper just replaces the real money. So in the paper money, assignats were not considered as real money, but they represented of real money and metal money.
Så man lovade då att man skulle sätta in lika mycket pengar i ett källarvalv då som man gav ut i form av sedlar.
Ja.
Och hur lång tid tog det innan man insåg att man liksom inte behövde ha alla mynten i källan? Så länge inte alla försökte ta ut dem samtidigt, det vill säga.
Ja, det gick jättefort såklart, som i alla ekonomier någonsin.
This connection was broken. Economists started making the argument for the restoration of putting back the paper money on the standard, on the metallic standard.
Men det man ska komma ihåg här, om man jämför, för det hände ju i Sverige också när vi började ge ut papperssedlar. Då var det ju privatbanker som i princip så skrev så här, Jakob och Kjell har 10 daler på ett konto här. Och sen så kunde du betala med den sedeln då istället för att gå och ta ut mynten och sen betala med mynten. Det hände ju i Sverige och sen så var det då bankruns för att folk fattade att de kanske gav ut fler sedlar än vad det fanns mynt, så att säga. Skillnaden här mot Ryssland, vilket är liksom en viktig... ett viktigt tema i den här historien, det är att alla de här bankerna var i princip statliga och de opererade åt staten, alltså i Ryssland. Så att det som hände de facto var liksom att staten tryckte jättemycket pengar för att finansiera sina krig. Det var någon slags tidig så trycka pengar, hyperinflations liksom vibe going. Och enligt Jekaterina Pravlova så är det lite här som den så här ryska härskarens besatthet av att hålla en stark rubel kommer ifrån. Och liksom rubeln som en stark nationalistisk symbol börjar. För det som hände var att man tryckte pengar för att starta fler och fler krig och så tog man mer och mer mark. Men sen när man till slut förlorade ett krig, då liksom brakade allting ihop. Så då fick man devalvera valutan och försöka starta om den och sånt där. Så att det här kom liksom att hänga ihop. En stark rubel är lika med vi vinner krig. En svag rubel är lika med vi förlorade just ett krig. Så att det här gjorde också att alla tsarens politiska motståndare kom också vara så här. Nu har ni fuckat upp, rubeln är vårt allt. Man använder liksom rubelkursen och rubens typ så här styrka som politiska argument mot de ryska härskarna också.
Och det kan också finnas en sån här macho-grej här också, eller? Jag tänker bara att det är coolt med en stark valuta, att man tänkte på det på det sättet.
Verkligen, ja. Och det kommer ju, kom ju bli så att liksom, typ rubelkursen eller rubens styrka var liksom på samma sätt. Det var någon sån, vad är de har i USA? Så här, approval rates för presidenten.
Ja, just det. Ja.
Alltså, det var lite samma sak.
Typ. Ja. Okej, vad hände med rubeln då?
Ja, men det som hände när man förlorade kriget och var tvungen att devalvera, det var att man ett tag hade två rublar. Mm. en myntrubel och en pappersrubel. Men pappersrubeln hade bara 25% av köpkraften. Så man ersatte sen pappersrubeln med en annan pappersrubel som var kopplad till silver. Sen kollapsade den. Och den då kollapsade då liksom för att folk typ inte litade på att papper var pengar. Lite det här du var inne på, liksom med så här, hur lätt är det egentligen att byta till en till pappersmynt typ, eller papperssedlar.
Man tänker inte på hur mycket lidande och vilka vedermödor som ligger bakom det ekonomiska systemet. Alltså vilka experiment man har gjort.
Nej, men exakt. Och det är också lite sjukt att tänka sig typ så här, idag när i princip alla pengar är papper, eller de är inte ens papper.
Nej.
Och de är absolut inte guld eller silver eller någonting. Alltså den här svängningen från att pengar var någonting till att pengar inte är någonting. Alltså det är nästan omöjligt att tänka sig, tycker jag.
Mm, verkligen.
Men där och då när det hände så var det ju såklart en enorm grej. Och rubeln förblev oväxlingsbar, alltså inconvertible. Alltså man kunde inte alltid växla in den mot mynt eller metall. Och direkt så blev det här liksom något sånt liksom politiskt spel.
The specificity of the Russian keys was in the fact that Russians considered inconvertibility through political lens. They considered this is not just a financial problem, but it's a political problem. Russia is, as we know, remained an autocratic country, right? And unlike other countries that in Europe switched to constitutional rule. So many people thought that the fact that Russian ruble is not convertible has something to do with the non-existence of constitution.
För att översätta lite grann här så kan man se rubens oväxlingsbarhet som en effekt av att de hade ett liksom en envåldshärskare. Medan i Europa så började länder få valda ledare. Man hade liksom konstitutioner och sådana saker. Och deras valutor då, alltså i de västeuropeiska valutorna, de gick att växla mot någonting, antingen mot varandra eller mot guld eller någon annan metall eller någonting. Så att en oväxlingsbar rubel blev liksom symbolen för ett misslyckat styre. I Ryssland, menar Ekaterina, mer än någon annanstans så var valutan verkligen så symbolen för hur det går för landet i förhållande till väst specifikt. Liksom.
Men jag tänker att så har det säkert varit för alla länder i någon mening. Men hon menar att var det extra mycket så för ryssarna, eller?
Ja, och det här hänger ihop med då liksom anledningen till att man börjar trycka pappersrubel till att börja med, som är då alla krig man måste finansiera. Alltså, det här blev jättetydligt när Ryssland ockuperade Polen eller Finland, och Polen eller Finland till slut så här försöker ersätta rubeln med mark eller zloty, så är det så här jättemisslyckande för Ryssland. Att så här, det är liksom ett ekonomiskt nederlag.
Just det.
Man ville att de skulle ha rubeln, för det är liksom, de har ryska symboler, men det är också liksom ett fysiskt medel för att utöva makt på något sätt. Alltså så här, man kan kontrollera penningmängden, man tar in skatt i rubel. Det är ju på något sätt typ så här, att det är liksom ryska sedlar i en stad, det är ju på något sätt så här ett medborgarskap som, man, som så här staten förser en med på något sätt.
Verkligen.
Så att liksom rubeln har liksom varit ett maktvapen genom hela den ryska historien. Men när objektivt sett är en skitvaluta som det inte går att växla någonting mot, då har man liksom problem. Precis som man har idag då. Men det man gjorde på 1800-talet, som är lite genialt måste jag säga, det är att man tog den här liksom negativa egenskapen att rubeln inte går att växla, och så försökte man göra det till någonting positivt.
So it became interestingly enough and perhaps even bizarre, this inconvertibility of Russian ruble for some nationalists was a matter of pride that Russia is different. It doesn't have to follow all of these stupid laws of political economy that had been invented by liberal economists for Western societies. So it became a matter of Russian specificity, not something to be embarrassed of, but to be proud of. So there was this argument.
Men Ryssland ska faktiskt skaffa sig en växlingsbar valuta, och man ska faktiskt anta en guldmyntfot. Men inte ens då ska man göra det som alla andra. Mer rysk exceptionalism och hur det kan förklara vad som händer nu efter det här. Så vi gör ett försök att förklara rysk historia genom att förklara rubelns historia. Och vi gör det med Jekaterina Pravilova.
Mm. Och vi har lärt oss då att Ryssland historiskt sett har använt sin valuta som ett slags politiskt projekt där man då ska särskilja sig från väst. Bland annat genom att vara en envåldshärskarstat.
Ja, precis. Bland annat genom att låta staten egentligen vara den part som liksom dealar med pengar. Den enda part som dealar med pengar. Och hela rubelns historia, från Katarina den stora fram till 1800-talets slut, har egentligen handlat om typ växlingsbarhet. Vad går det att växla rubeln mot? Och man kan väl summera det här lite som en ideologisk kamp där de mer så västtillvända vill kunna växla rubel mot västerländska valutor, men också att rubeln ska funka som en västerländsk valuta med guldmyntfot och så. Medan de mer nationalistiska delarna av Ryssland har liksom sagt att det Ryssland håller på med, det är bättre än det man gjort i väst. Man behöver absolut inte ha en guldmyntfot. Men mot alla odds och under en extrem svält så gör Ryssland något riktigt sjukt. Och i slutet av 1800-talet så knyter man faktiskt rubeln mot en guldmyntfot.
There is something very specific about this reform. Because sometimes we think that gold standard means that everything everywhere was similar. In financial terms, yes. So Russian ruble could be now exchanged to other European currencies that were also based on the same gold foundation. But politically, Russian gold standard was very different from European gold standard because it was an autocratic standard.
Så att om man jämför med de flesta andra länder där centralbankerna har liksom haft någon slags självständighet, så var det inte i Ryssland.
But in the Russian case, the state bank was essentially a part of the Ministry of Finance, a part of the government. It was totally 100% controlled by the government. So although they show that the gold standard in Russia was a symbolic reform that Russia entered or joined the club of civilized nations, in terms of politics, Russian gold standard remained very, very different from the gold standard regimes all across Europe and the world.
Och grejen var också att på grund av allt det här, på grund av att bankerna styrdes helt av staten, så var liksom hela valutans, vad ska man säga, trovärdighet backad av vilken regim som just då styrde. Och i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet så är väl inte jätteöverdrivet att säga att tsarväldets ställning var sådär.
Nej.
Så att det de gjorde då för att backa upp förtroendet för rubeln, och det här är svinintressant tycker jag, det var att de byggde upp en helt enorm guldreserv. Större än något annat lands guldreserv. För att en guldmyntfot funkar liksom att man har typ ett valv fyllt med guld. Ja, du kanske kan förklara. Mm.
Ja, då knyter man värdet på sitt lands valuta till guldpriset. Ja. Med en fast växelkurs.
Och sen använder man hur mycket guld man har för att typ så säkra guldpriset på något sätt.
Ja.
Ja. Och Ryssland hade ju då hur mycket guld som helst. Och det gjorde man då för att liksom kompensera för den svaga politiska ställningen som man hade i och med att tsarväldet var på väg att typ gå under. Så det de gjorde, det var att Ryssland lånade pengar av europeiska länder för att köpa guld, så att deras guldreserv kunde bli större, så att europeiska länder skulle kunna låna mer pengar till dem, så att de kunde köpa guld för det, så att de skulle kunna få nya lån, så de kunde köpa mer guld, och så bara fyllde de det här guldvalvet mer och mer och mer och mer.
Det låter som det kan sluta dåligt.
Ja, och det gör det då såklart. Efter ryska revolutionen då, så kommer det nya kommunistiska väldet, och de säger helt enkelt att alla de här lånen som tsarväldet har tagit, de är bara liksom ogiltiga nu.
Mm, det var de som lånade.
Ja. Ja. Men sen då under kommunisttiden så fortsatte ryska rubeln vara ett sånt här mega prestigeprojekt, samtidigt som man försvagade den på vissa sätt genom att hela tiden bedriva krig. Så att den här processen som vi sett under liksom från 1700-talet och framåt, den bara upprepar sig igen och igen och igen. Man har officiellt en guldmyntfot, även om det inte var någon som typ trodde på den. Men växelkursen var liksom jätteviktig. Man skröt om den jämnt. Och sen såg man dollarn, som ju då var liksom fiendevalutan. Den blev bara svagare och svagare, framförallt under kalla kriget, som ett tecken på så här det korrupta västs förfall. Det jag försöker säga här egentligen är att rubeln inte är som andra valutor, för att den liksom kulturellt bär på någonting mer.
Men om man kommer fram till nutid då, på vilket sätt tycker Jekaterina att den här situationen som vi har idag kan förklaras av Rubens historia? Alltså, det är ju klart att ett lands historia alltid påverkar nutiden, men lite mer specifikt då, om man ser på det som händer idag.
Government now uses the rhetoric which is very similar to the rhetoric of the 19th century monarchy. It still looks at Russian national currency as a political institution, but also is something that is tied to the prestige of the country and the prestige of the ruler.
Det hon säger är någonstans att Ryssland fortfarande ser Ruben som det här prestigeprojektet, som liksom det beviset på att landet är överlägset, och att Putin hela tiden pratar om Rubens värde i krigsrubriker och med krigsmetaforer, precis som alla hans föregångare i princip.
The similarity is also visible in a way of how the government and the regime prioritize its geopolitical goals and its military goals over domestic economic and social goals. And of course, what we see now is like all of these resources are channeled towards this this horrible aggressive war against Ukraine, and their ruble is again in complete isolation. It turned into the currency that only exists within the borders of one country. It is again inconvertible. We can see on the web page of I don't know, the still some rates of exchange, but they don't mean anything, because you cannot, if I go to the bank here in Berlin and try to exchange my rubles for any other currencies, people will show me the door, because ruble remains inconvertible again. And of course, this factor is politically and culturally and ideologically plays a significant role, as well as it played in the 19th century.
Men jag undrar, är det inte alltid så här då? Är inte alla länders valutor och politiska, och i synnerhet när man ligger i krig, men även i fredstid, så är liksom valutan så tätt knutet till den nationella identiteten och kulturen och allt möjligt liksom. Det här med valutan är ju ett bärande fundament i en nationalstat.
Jo, precis. Men det är klart man kan säga så, men det som blev liksom poängen här någonstans är att Ruben kanske är, så man kan säga, som en spegling då av Ryssland. Att under 1800-talet så var det då liksom en envåldshärskarvaluta över ett, liksom för ett envälde. Och sen under Sovjettiden så var det en valuta som fungerade liksom radikalt annorlunda för ett land som fungerade radikalt annorlunda. Och nu är det då liksom en valuta som klipper banden till väst, precis som hela landet gör.
So what will happen to ruble now?
Well, nobody knows, because the answer to this question means knowing how the situation was the war in Ukraine and the Russian regime, how this will unfold. And nobody knows. Like, nobody can answer the question how long this war is going to drag on, and when Putin's regime collapses.
Men om jag får gissa då, så kommer väl rubeln överleva i någon form, om än i en lite märklig form kanske, för det verkar den ju göra. Den överlever ju typ länder och imperier och olika typer av liksom radikala skiften. Rubeln står kvar, om än lite konstigt typ.
Ja, men den har ju ett luggslitet varumärke just nu.
Mm-hmm. Jag tycker rubel bara är, det är liksom ett bara fett namn på en valuta. Jag ser gärna att rubel finns kvar i någon form, även om man givetvis kanske inte ser att det är typ valutan för just den här regimen.
Nej.
Kapitalet slut för den här veckan. Vi har en liveshow, Jakob.
20 september på Skalateatern tillsammans med Follow the Money, Joakim Rönning och Martin Nilsson. Kommer bli jättekul.
Du har lovat att ha liksom spexiga scenkläder.
Ja, just det.
Ja, ja. Kommer vi kanske in på. Ja. Nej, men köp biljetter, finns på Skalateaterns hemsida. Vi som gjort avsnittet heter Gunnar Harjus och Jakob Bichell. Kristoffer Krok har mixat, och vi är tillbaka snart igen. Hej då!
Hej då!